Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi har fått mail.
Ja, ja, ja.
Per Lindgren har skickat in, han har tänkt till.
Bra, Per, tänkt.
Han har skickat flera förslag på vitsar.
Jaha.
Vissa är bra.
Ja. Välj ut en bra.
Ja, jag tar en av dem bra. Mm. Är du med då?
Ja.
Vem spelar trots sitt namn på PGA och inte på LPGA?
Oj. Nej, hjälp.
Den är lite svår, men den, man får jobba in den.
Ja.
Kevinna.
Oj, oj, oj. Bra, Per.
Christian.
Jag tänkte säga, vad fort det gick, som det heter.
Ja, för oss ja.
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 Det blev ju så här att det blev lite tätare mellanrum den här gången.
Ja, det blev tätare.
Och det beror ju lite på mig det.
Uteslutande skulle jag säga.
För jag ska ut och resa med Karlstad Golfklubb och Golfplacir.
Ja, men. Du är väl en fin kille.
Oj, oj, oj. Vad kul.
Ja, det var roligt det.
Vi ska till Portugal, vi ska till Villa Sol. Med
Sol, ja.
Cirka 20 Karlstad-resenärer.
Vad trevligt.
Mycket bra. Jag har inte varit där förut, men några av resenärerna har varit där förut. Och är taggade för att komma tillbaka. Och det ser ju väldigt trevligt ut där i Villa Sol.
Jag har varit där.
Du har varit där, då kan du få berätta lite. Det jag ser på bilderna är ju att det är de här klassiska spanska, tänkte jag säga, fast det är Portugal, pinjeträden.
Ja,
överallt. Överallt, ja. Det gillar jag det.
Ja. Jag vill minnas den banan som, nu är det är jättelänge sedan jag var där. Det är nog 15 år sedan.
Mm.
Minst. Men jo, ganska, den går att göra ganska lång. Den går att spela den ganska lång.
Ja.
Den spelas ganska smal. Och har ofta ganska tuffa inspel faktiskt.
Varför då?
Ja, men det är mycket skit runt omkring. Det är vatten och jobbiga bunkrar och allt vad det är. Och sen vill jag minnas att när man kommer in på 18:e så har man, eller hade man då, restaurangen längs med greenen.
Oj.
Och vi spelar då med ett amerikanskt äldre par.
Mm.
Han fightade så mycket med sin quick cook.
Ja.
Och det fick han erfara på 18 året då.
Det innebär alltså att restaurangen är längs vänstersidan på 18 året.
Så var det.
Ja.
Ja. Så han var uppe bland borden där och härjade lite med bollen.
Det är ju...
Han kom till skada.
Det ger ju den här... vänta in övriga i gruppen känslan lite mer krydda.
Ja, det gör det.
Vad
absolut.
Vad gött det ska bli att gå första boll och sen sitta där och äta sin lunch och titta.
Hoppas den är kvar så.
Ja, det hoppas jag verkligen. Det lät ju underbart det.
Ja.
Hur nära pratar vi?
Ja, men jag vill minnas att det var rätt nära.
Ja.
Typ 10 meter kanske.
Oj, ja det är ju nära.
Ja.
Så det ska jag. Det lät ju roligt. Ja. Tack för lite mer info.
Ja, precis.
Mm. Men idag ska vi prata lite grann såklart om vad som hänt. Lite om hur svenskarna har skött sig senaste veckan.
Ja, det ska vi göra.
Vi ska prata lite om kommande vecka på PGA-touren. Players Championship är ju på intågande.
Ja, precis.
Och så någon nyhet ute i Golf-Sverige. Och så såklart dagens ämne.
Ja.
Ska vi behandla både du och jag och även ihop med en tredje person. Så vi ska ringa upp.
Vem är det vi har?
Ja, vi ska ringa upp så småningom här Jonas Garpe har vi tänkt. Som jobbar på Effect Management här i Karlstad. Och vad ska man säga, han utbildar, coachar chefer. Och han har och gör väl fortfarande till viss del lite coachning mot golfare och idrottare.
Just det.
Så han ska vi prata lite om vad gips är. Och hur gips kan visa sig och hur man kan jobba och tänka lite. Om man skulle få gips.
Just det.
Har du haft gips?
Jag har nog aldrig haft ett tvättäkta gips.
Nej.
Så. Däremot så vet jag att jag hamnar ibland i sånt där läge när man inte riktigt vet hur man ska lyckas träffa bollen på ett bra sätt.
Nej. Osäkerhet grande.
Och man vet inte riktigt hur man ska... Nej, plötsligt så vet man inte hur man ska föra klubban.
Nej.
Lite så har jag haft. Men det är oftare på korta slag jag har haft det. Typ chippa runt green och sånt.
Ja. Ja, det förekommer på olika sätt och vi ska grotta in oss i detta rejält sen med Jonas. Men det finns ju lite exempel genom åren på spelare, stora spelare som har haft gips och gipstendenser.
Ja. Ja, precis.
Vad tänker du på?
Ja, alltså jag tänker ju ganska fort på Ernie Els.
Ja, just det. Det är ju nära i tiden också.
Men, ja, och så är det lite också för att jag häromdagen satt och kollade på den sekvensen. När han står och slår, ja, vad hade han på det hålet? 9-10 i någonting. Han slår väl en 5-6 puttar någonting, tror jag.
Ja, minst. Det borde vi veta, men...
Och det är ju inom halvmetern alla ihop.
Ja, den första tror jag börjar kort. Sen så har han väl någon dag där han racear förbi så att han får någon längre. Men det är ju runt metern hela tiden, fram och tillbaka.
Ja, ja, det är magiskt. Men sen tänker jag ju även på den sekvensen som jag fick från dig.
Ja, just det. Den tycker jag är god.
Och som även pryder vår Facebook-sida just nu.
Du ser.
Ja.
Ja, jag skickade ju till dig när Lucas Glover hade ett väldigt bra varv på gång. Ja. Han har en putt på sista hålet för 60 slag, va?
Ja, eller 59.
59 eller 60.
Ja.
Vilket innebär att han har ju puttat rätt okej. Okay, uppenbarligen i 17 hål.
Ja, det får man hoppas.
Och så har han en, ja det är väl metersputt typ. På sista hålet där jag skickat klipp till dig när det är tok. Inzoomat på hans putterhuvud.
Ja.
Och det stråket och den bollträffen och den putten är inte riktigt helt pure.
Nej, det är nästan bollmiss.
Ja, det är det faktiskt. Och där det är lite intressant att det kommer på sista hålet när han har uppenbarligen inte haft i närheten av gips fram tills dess.
Nej, faktiskt.
Men den ligger ute alltså om man vill titta på den.
Ja, det gör. Den ligger på Facebook.
Sen tänker jag även lite på Garcia. Han hade ju lite problem när han hade sina omgreppningsrutiner. Han tog om sitt grepp 93 gånger innan han kunde slå.
Just det.
Bernhard Langer är väl känd för att ha haft problem med sin puttning. Och bytt grepp och hittat på, uppfunnit nya puttgrepp för att komma till hands med sitt gips i puttning.
Ja. Det är Pelle Edbergs slicka på fingret. Det är inget gips, va? Utan det är mer en ful ovana.
Tix, kanske. Men han hade i perioden han slickade rätt ofta på det fingret. Han gett sig med, tror jag. Tror det.
Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte.
Men vi har en annan svensk som har gått ut med sitt problem.
Ja. Robert Karlsson.
Ja, och han kommer vi prata lite med Garpe om också. Lite grann.
Mm.
Och han hade ju ett problem likt Kevin Na lite grann. som har omnämnts i inledningen av podden här.
Just det.
Fast Robbas var väl ännu gröver, att han inte kunde slå helt enkelt. Han kunde inte starta sin sving och komma iväg med slaget. Han fastnade över bollen.
Precis.
Ja, men vi ska återkomma genom att ringa upp Garpa om ett tag och prata mer gips.
Det gör vi. Hörru du, från det ena till det andra.
Ja.
Henrik Stensson.
Ja.
Han inledde ju plus fem i förra veckans tävling.
Arnold Palmers tävling.
Ja, precis.
Ja, just det.
Och jag då som är lite snabb till slutsatser, jag tänkte ju direkt att jaha. Och så var vi igång igen.
Mm. Men.
Och sen kliver han igång. Och han slutade till slut typ 17 eller?
Ja, han gick 10 under par måste det varit då, sista tre varven.
Ja.
Och blev något sånt.
Lite helt plötsligt som att ja, han har börjat hitta det igen.
Kan vara så.
Ja, det kan det absolut vara. Det var roligt att se att han... Sen skiter väl han i det. Han, är väl, han vill väl hitta formen liksom. Och är väl nöjd om han har gjort det. Men nej, jag tycker det är skönt att se att han har ganska nära till sin stora tid. I alla fall i vissa varv.
Ora, men det verkar ju finnas där. Och han hade väl ett varv, var det fredagen där, som han hade en väldigt bra score.
Ja,
så att,
han sköt väl 6 under då, dag 2 tror jag.
Så var det nog, ja. Nej, så det var ju bra tendens. Så att, det är klart, även om man känner själv att man är på gång och det börjar funka, så är det ju ändå skönt att få något resultat med sig.
Ja, det,
ja, det känns ju bättre såklart. Så att, ja, det här kan ju vara en vändning. Mm. Vi får se, han ska väl spela players nu också.
Ja, precis.
Så det blir ju lite bra värdemätare.
Absolut.
Men såg du att, ja det måste du gjort då, att den vi utsåg till förra årets komet eller förra årets king gick och vann?
Nej.
Nej.
Nej, det såg jag inte.
Det var en som spurtade med en magisk sista runda och vann.
Jaha, ja.
Och avslutade med att sätta en, ja, 13 meters putt på sista hålet som var kopia på en putt som Tiger satte på sista hålet på samma tävling några år sedan. Molinari.
Ja. Kliver han fram igen alltså.
Så nu är han på gång igen.
Ja.
Han är nog där för att stanna. In the top of the world.
Ja. Han är god. Han kliver fram när man minst anar det. Har vi något i startfältet den här veckan som är värt att notera?
Vi kan notera att Tiger är tillbaka.
Ja.
Han var ju skadad förra veckan och ställde in sin medverkan, men nu är han med igen.
Det är bra. Vi har två svenskar i startfältet. Endast, skulle jag säga.
Aha.
Och Norén och Stensson.
Ja. Vad tror du om Norén då?
Ja. Man behöver säkert inte vara orolig.
Nej, det väljer man ju själv.
Men nej, jag vet inte. Han är inte riktigt där va?
Nej, det kanske är så. Nej, men jag tror det kan vara bra för både Stensson och Norén att komma till årets första stora tävling och få stämma av sin form. Jag tror inte det är så fel. Det har inte gått så bra för Norén än heller. I alla fall inga topplaceringar.
Nej.
Så jag tror det är bra att få stämma av lite på players här och sen gå in i major-säsongen efter det. Men vi har ju pratat lite om... Du nämnde ju Lagergren förra podden som hade lite mycket slag på ett hål.
Ja.
Och Andersson, Hed och jag själv har haft lite mycket slag på Ögrins hål.
Just det.
Och på Sawgrass på Players så är ju 17:e hålet kanske världens mest kända Ögrins hål.
Ja.
Senaste 5 åren. Hur många bollar tror du har slagits ner i vattnet där?
Oj.
På tävlingen.
Under den tävlingen.
Jajamän.
Senaste 5 åren, då säger jag.
Jag kan säga att
75 stycken.
Ja. Du kan få en ledtråd så kanske du ändrar dig. Eller så står du kvar vid din siffra.
Ja.
Det har slagits 2200 utslag sista 5 åren på det året.
Ja. Det lutar ju åt att du vill att jag ska öka min siffra.
Ja.
Men jag tycker ju att 15 bollar per år, det kanske är för lite det. Kanske är per varv snarare. 15-30, vi säger så här, vi säger 30, 50, ja, 250 då.
Det är en jättemycket bättre gissning det.
Är det?
232 bollar i vattnet, ungefär 10%
Ja.
går ner i vattnet på det 125 meter cirka långa 17:e hålet.
Ja. Vad tycker du om det?
Ja, det känns väl rätt rimligt att var tionde ungefär går ner. Så på tre grupper då, nio spelare, så slår de typ en i vattnet på tre grupper.
Ja.
Ja. Uppenbarligen är det så. Ja, och det känns väl ganska rimligt. Nu visste jag ju svaret och då känns det ju rimligt, såklart. Hade jag fått gissa vet jag inte vad jag gissar på.
Nej, jag vet ju svaret nu, men
Ja.
jag tycker att det är lite högt, ja.
2017, om det ska vara ungefär 10% då, det är ju 220 bollar, 5 år. 40 bollar per år drygt
Ja.
i vattnet. 2017 var det rekord.
Oj.
Då var det 69 bollar i vattnet.
Måste det ha varit dåligt väder?
Det är nästan 20% det. Eller ja, det är drygt 15 i alla fall. Med råge.
Ja, får man säga.
Ja. Så att
Det är ju mycket. Men alltså, blåser det mycket så är det klart att då förstår jag ju bättre.
ja, absolut. Och det gör det ju ibland där. Kanske gjorde det här 2017.
Ja, precis.
Vet du vad
Ja.
rekordet är i antal slag i hål på det hålet?
Oh.
Jag ser vad han heter där.
Vad kan det vara?
Han heter Angelo Spagnolo. Han har rekordet. Jag kan säga att han löste det genom att till slut putta runt sjön och in på green via bron.
Det är Ryan.
Eller gångvägen eller bron. Som numera kallas för Angelos Alley. Innan han kom i hål på sin rekordscore på 66 slag.
66, ja. Ja.
Typ som Stensons andra varv förra veckan på ett år.
Ja, jag skulle säga att man är inte på helt rätt plats, skulle jag säga, om man har en sån score i.
Nej, men kreativ lösning.
Mycket.
Ja. Men förutom Stensson och förhoppningsvis Norén som är på G också, har du sett att det gått bra för andra svenskar?
Anton Karlsson.
Anton Karlsson till exempel. Vad gjorde han?
Han spelar bra.
Ja, gjorde han.
Ja. Delad andra plats, eller?
I Qatar.
Ja.
Ja, hans bästa placering någonsin på GT.
Jättebra placering,
Väldigt,
tycker
väldigt
jag.
bra placering. Och du har ju en Karlsson till.
Robert.
På LET.
Jaha.
Lynn Karlsson.
Just det.
Hon blev tvåa i Australien.
Det är ju också roligt.
Så ligger det i tiden att bli tvåa som Karlsson.
Ja, det är mycket bra. Anton spelar ju igen den här veckan. Den här veckan går ju Kenya.
Ja.
Som ju numera är ET-status.
Just det.
Det är roligt.
Det blir bra, ser du.
Simon Forsström
Ja.
har öppnat starkt. Han har spelat 4 år, ligger ett under.
Bra.
Ja, det är roligt. Heja, heja Simon.
Jag tycker vi ska notera en svensk till också. En
Ja.
svenska till.
Just det.
Idel topp 10 placeringar så här långt på college-cirkusen.
Jaha.
Varav två vinster senaste tre eller fyra tävlingarna. Och jag
Mycket bra.
tror hon leder college-rankingen. Tyckte jag läste. Hon är i alla fall, om inte hon leder, hon är med i absoluta toppen såklart. Och jag tror hon är rankad topp tre på amatörsidan i världen. Frida Kinnhult.
Just det.
Så hon ska faktiskt vara med i ANA Invitational nu.
Alltså.
Tack vare detta.
Det är fränt.
där Lindberg ska försvara sin titel.
Just det.
Så det är också på gång.
Det blir spännande det.
Ja.
Det är många bra tjejer på frammarsch.
Ja, det är tydligt det.
Ja.
Gött, har vi något mer från tävlingsfronten som du vill lyfta fram?
Nej.
För nu får jag sms av Garpe här att han är redo på Skype.
Ja, men då hugger vi tag i Garpe direkt.
Ja, då kör vi det.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hallå, hallå.
Ja, det var rätt.
Hallå, hallå.
Hallå, hallå.
Det finns bara en Jonas Garpe.
Tackar.
Ja, är kursen avslutad?
Ja, dag 1 av 2 är avslutad.
Du har inte upplevt något kursgips ändå?
Nej, det ska jag nog inte säga.
Nej.
Men nu när du för det på tal så ökar ju risken. Det är ju så det funkar.
Hur kommer det till sig? Kommer det vara svårt att gå ut på scen eller svårt att ställa sig framför, tror du? Robban fastnar ju över bollen.
Ja.
Med sitt gips. Är det alltid att man fastnar i gips?
Nej. Det tror jag faktiskt inte.
Nej.
Men som sagt, det råder nog lite delade uppfattningar om vad gips specifikt är för någonting. Och det finns ju någon som har studerat och forskat på det där och menar på att det finns två olika varianter. Ja. Den ena varianten då skulle vara mer fysiologisk. Där det i princip blir en, ja, men som en muskelspasm som uppstår i ett specifikt ögonblick. Ja. Så att du liksom helt out of the blue till exempel när du ska sätta en kort putt.
Ja.
Så rycker armen till och bollen går en decimeter bredvid hålet. Ja. Typ Ernie Els.
Ja.
Gjorde det 5 gånger eller vad det var.
Ja, jag satt och tittade på den igår. Det är ju faktiskt helt magiskt. Det klippet.
Ja. Ja, men först så säger man äsch. Och sen så säger man nej. Och sen så mår man riktigt dåligt. Och sen så börjar man skratta.
Ja.
Ja, det är ju hemskt alltså. Men så det är ju en variant som jag tror en del har upplevt då. Att det är en helt okontrollerad muskelspasm som uppstår precis vid bollträffen. Vilket är ju jäkligt obehagligt förstås då.
Ja. Men om vi håller oss kvar vid den muskelspasmen, det liksom, kommer den när den vill då? Tycker de som tror på den tesen? Eller när kommer det då i så fall?
Ja, alltså det man är ganska säker på då, det är att oavsett vad det är som har orsakat den så blir det förstärkt utav stress och oro.
Ja.
Så det gör ju liksom själva tävlingsmomentet lite svårare. Så att om du lider utav det här lite grann och så går du ut och spelar US Masters, då är risken att du lider väldigt mycket utav det.
Ja,
ja precis.
Och var inte det på något av de första hålen som det drabbade Ernie dessutom?
Det var ettan.
Så helt när det vill är det väl inte riktigt då. Men jag har själv stått och tittat på en person som har stått inomhus med en putter, alltså på mitt kontor, och visat hur han ska putta och liksom, alltså en enmeters putta liksom 2 decimeter fel.
Ja.
För att han får en spasm liksom i själva träffögonblicket.
Så att, ja, då kan man ju undra hur han mådde på ditt kontor då.
Jag tror faktiskt att han mådde bättre på mitt kontor än vad han gjorde på golfträning. Så han hade spelat strax innan.
Ja, men en sån grej. Alltså, jag har ju varit med om, jag har aldrig haft gips i den bemärkelsen att det kommer som en spasm. Men jag har ju sett folk på nära håll som haft det. Och de har ju haft det på inspelsvarv och på puttinggrin. Ja, mellan tävlingsvarv eller innan tävlingen har börjat i lugn miljö.
Ja.
Så att det förekommer ju även liksom, nu vet jag inte hur de mår då heller. Det kanske räcker med att de får puttern i handen, så är det nog stress för dem. Men det känns som att i ganska lugna förhållanden kan det komma fram ändå. Ja, i stort sett när som helst. För vissa.
Ja, absolut, absolut. Och det är väl mer att alltså stressen alltså ökar risken ännu mer eller förstärker det, kan man väl säga. Men det där muskelspasmen, jag vet inte riktigt vad det beror på. Det finns ju något som kallas för focal dystonia eller någonting sånt där. Alltså något neurologiskt syndrom som drabbar musiker till exempel också. Violinister kan drabbas av det där. Alltså okontrollerade rörelser. Och det verkar vara så att det är folk som är ganska duktiga på någonting. Alltså det här är ingenting typiskt för en 25-handikappare som har spelat golf i 2 år.
Nej.
Utan det är mer typiskt för en som är under 5 i handikapp och spelar golf i 15 år.
Ja, okej.
Okay. Så att det finns liksom ett väldigt invant repetitivt muskulärt mönster som triggar det här på något sätt då.
Men du hade ju en person som du sa i ditt kontor som visade upp gips i den här bemärkelsen. Vad jobbade ni ihop och det blev förbättring för honom? Eller hur såg processen ut efter kontorsbesöket?
Ja, han blev botad. Nej men
på en kvart.
Det var väldigt enkelt, men jag kan inte berätta hur det gick till.
Nej men
han jobbade med det och spelade i tävlingar och puttade med en hand till exempel under en period.
Ja.
För att han inte kom åt det där riktigt då. Men det som vi gjorde långsiktigt, och om det var det som hjälpte eller om det var något annat, det vet inte jag. Men vi jobbar ganska mycket med alltså avslappningsövningar, sånt som inte är alltså direkt kopplat till själva prestationsögonblicket. Men att liksom hitta sätt att komma ner i varv, inte foka för mycket på själva resultatet i uppgiften, tänka mindre när du presterar och liksom nedlåta det hända utav sig självt. Den typen av saker då.
Så han fick bort sin muskulära spasm helt enkelt?
Ja, det fick jag. Faktiskt. Och just i det här fallet så var det en person som jobbar ganska mycket med sig själv och sin golf. Och själva stationen och tävlingsögonblicket blev problematiskt. Och det här var ett av uttryckerna. Och det var flera saker som uppstod. Och han kom nog fram till slut att tävlingsgolf på elitnivå var nog inte riktigt hans grej.
Nej, det är också en insikt.
Ja, att det var för jobbigt helt enkelt. Att liksom vara nära den här absoluta prestationsögonblicket. Det var kul att spela golf för skojs skull. Men när det blev viktigt på tävling och man ska liksom livnära sig på det, då det var inte tillräckligt kul. Så han pluggade istället och lyckades med andra saker i livet.
Ja. Jag tänker på om det nu skulle vara att gips är att det är som en spasm. Jag googlade runt lite igår här bara för att få lite input från olika folk på nätet som hade teorier om gips. Och det jag hittade som många olika personer förde fram, det var att, det är lite som du säger där, men att varje muskel, nu ska vi se vad det kan heta då, varje muskel har ju, ska man säga, tvådelad. En del gör ju att man drar ihop muskeln och den andra drar isär muskeln.
Mm,
och det har väl finare ord än så, men typ.
Det duger.
Det var det finaste jag har hört.
Och de som får gips, då sker detta samtidigt. Att muskeln dras isär och dras ihop samtidigt. Och att det är det som är gips, var det många som förde fram i teorier.
Ja, och då skulle det vara den, alltså typ 1 gipsen, som är mer fysiologisk och ja, muskulär.
Ja. Och då känns det som att det borde gå att träna, om det är så, så borde det gå att träna bort den, som du säger, med avslappning och även olika kroppsliga övningar på något sätt då, så att muskelkopplingarna till hjärnan ändras på något sätt.
Ja, eller, vilket eller är lättare sagt än gjort då. Jag tror, ärligt så tror jag att det är lättare att jobba med, om man ser den andra typen, det vi var inne på först. Det här när man känner att det kryper sig på någon form av låsning, så att man liksom inte riktigt kommer loss. Du vet, att man står och trampar och tittar och inte får iväg bollen.
Mm.
Den tänker jag är mer hanterbar med hjälp av avslappning och olika typer att jobba med sig själv.
Och sen i sin tur leder det till att muskelspasmerna minskar helt enkelt.
Ja, men för då är det ju inte riktigt en muskelspasm. Alltså, jag känner inte Robert Karlsson, men det jag har läst om det han skriver själv eller vad han har sagt om de problemen han hade, så låter det inte som att han fick någon muskelspasm, utan snarare att han stod över bollen och inte hittat sätt att starta svingen liksom.
Antispasm.
Ja, men en antispasm. Och den tror jag alla som har spelat golf på någon hyfsad mål kan känna igen sig. Att man ibland står i ett läge och känner att man nästan får den här freeze mode. Ja. Automatiken finns inte kvar. Man vet inte vad man ska göra. Eller så vet vad man ska göra, men man vet inte om man ska starta svingen. Eller det liksom blir låst läge på något sätt då.
Ja,
men det tänker jag ju mer en mental blockering.
Ja. För Garcia beskrev det lite likadant, läste jag också. Han hade ju sin greppa om grej som han körde. Han tog om sitt grepp 100 gånger innan han skulle slå.
Just det, ja.
Och kom aldrig iväg heller. Han bara greppa om.
Ja, och det han sa om det var ju att han väntade på, han försökte hitta att det skulle kännas gött.
Ja, precis.
Och så kändes det aldrig gött, så han liksom kunde aldrig slå.
Nej.
Det är fruktansvärt. Men ja. Robban hade ju en ganska, jag läste någon artikel om det häromdagen, och han hade ju en ganska sund syn på det där, att det är ju bara en träningssak för honom. Om han tränar på ett mönster som han ska göra inom varje slag, så kommer han ju lära sig det mönstret.
Ja.
Och istället för att stå och frysa över bollen, så om han inte kunde slå inom 2 sekunder, så skulle han backa därifrån och börja om rutinen. Och det är nog det känns spontant som ett bra sätt att träna bort den mentala blockeringen.
Ja, absolut. Man behöver ju vara ganska processstyrd, så att säga. Så att det känns som att det går utav sig självt.
Ja. Men för att komma dit så känns det som att man ska vara en bra golfare också. Alltså den typen av blockering känns inte som en nybörjare eller höghandikappare får heller riktigt.
Nej, jag tror inte på det sättet. Sen tror jag någon som har 30 handikapp kan liksom beskriva hur man känner sig jävligt låst när man ska lobba bollen över ett vattenhinder till exempel. Men det är ju något annat det.
Ja.
Man kan även drömma om gips. Alltså, jag har en kompis, vi kan kalla honom för Nikolas.
Ja.
Ja. Han drömde ofta om att han skulle ut och spela tävling. Och så peggade han upp på första tee. Och så tittade ut över fairway. Och så skulle han starta svingen och slå. Och så startade han baksvingen. Men då var det en byrå bakom. Så han kunde inte starta baksvingen. För byrån stod liksom en dess bakom bollen. Och var hög där. Så han kunde inte göra en baksving.
Nej.
Så då flyttade han byrån. Och så började han om. Och så startade han baksvingen igen. Men då var det kylskåp där istället. Så det gick inte liksom att...
Men då,
han kom aldrig av tee.
Då måste han ha feber.
Till slut var det en villa. Och den kan han inte flytta på.
Det är 10 gips helt enkelt.
Ja.
Ja.
Ja. Så är det med det.
Ja, nej, det är ett komplext problem.
Ja. Men de här light-versionerna, många slänger sig ju med begreppet gips till lite höger och vänster liksom, att idag spelar jag, det är chipgips, och idag spelar jag, har ju faktiskt 10 gips, ja, så att jag missar några fairways idag.
Ja.
Så att många tar ju på sig ja, att de har gipskoftan. Gipskoftan är den berömda. Och krofta på lite. Ja. Fast det kanske inte är gips, men problemet att ja, lite åt Robban-hållet då. Det är väl det man kan beskriva det med kanske. Att de står där och är oroliga och får problem i olika situationer.
Ja.
Och vet inte hur de ska göra, utan det blir missar helt enkelt.
Ja, men att man upplever det väl som att kroppen inte gör det man vill att den ska göra och det man vet att den kan.
Ja.
Det är någonstans. Sen att man är liksom lite allmänt nervös eller att man är otränad eller inte förberedd för uppgiften och kallar det för gips, det är ju, tänker jag, inte är samma sak.
Nej, så känns det ju. Absolut. Men om man har den lightgående som många har, om vi nu kallar det så, och så har man ett skräckhål på sin hemmaklubb. Man kommer alltid till sjuan och det är ju out höger där, så den är ju jobbig den. Mm. Där träffar man ju aldrig fairway och har aldrig gjort det i sitt liv. Det är nästan garanti att det blir out där varje gång man kommer dit.
Ja.
Hur ska man angripa 2019 säsong för att bli lite bättre på det året?
Mm. Hur gjorde du?
Ja, jag provade väldigt många olika saker. Men jag kommer ihåg, framförallt med din hjälp där, så när jag hade spelat in banor och dagen, kvällen före första tävlingsdagen, så gick jag ofta igenom alla utslagen kommande dag i huvudet.
Ja.
Under avslappning och fantisera om hur jag skulle slå dem. Att det kändes gött när jag stod på 10 och slog slagen precis som jag ville. Gång på gång, fram och tillbaka. Jag såg mig både stå på 10 och jag såg mig både stå på fairway. Och se mig själv stå på 10. 287 meter bort och slå en drive till mig själv på fairway.
Mm.
Från båda vinklarna. Och var det något hål som var äckligt, då kommer jag ihåg att vi... Att det var en grej som funkar rätt bra. Det var att jag skulle fantisera om att det var som en... Ett blått moln, en blå slöja av dimma nästan som sväva under den ytan han skulle slå till. Kom ihåg att jag lekte med, att jag fick fokus till rätt område.
Mm.
Tack vare det. Och det var ju en mängd andra grejer, men det var det jag kom på nu i alla fall. Att jag i alla fall fantiserade om alla utslag på det sättet jag ville slå dem.
Ja, precis.
Att jag ändrade minnesbilderna av slagen på hålet.
Och nu kommer den stora frågan. Nu frågar jag tillbaka till dig. Ja. Funkade det?
Ja, det gjorde det faktiskt. Men det är väl lite så att... det har jag också lärt mig av dig. Men det spelar ju ingen större roll om man gör det i verkligheten eller fantasin.
Nej.
Har jag gjort 40 utslag på det här äckliga hål 7 och slagit out. Och så gör jag 100 slag istället mentalt när jag slår spjutdrivar mitt i fairway på det året istället.
Mm.
Då är det ju 100 positiva grejer mot 40 äckliga. Då kanske det tar överhanden om jag har lite tur när jag kommer dit.
Precis. Så där har du ju en metod som man kan absolut använda då. Sen tänker jag, om man ska jobba på det sättet, för det är kanske en del under liksom, men om jag liksom sitter och tänker på det, hur fan kan det hjälpa liksom? Och hur får man till att sitta och tänka på det? Många upplever ju att om jag ska sitta och visualisera eller föreställa mig någonting så avbryter jag mig själv, eller jag klarar inte av liksom att fullfölja den bilden riktigt. Och då ska det ju sägas att det kräver ju en del träning, och det vet ju du, för jag menar, du jobbade ju verkligen på de skillsen parallellt med att träna golf och träna fys och göra de sakerna. Alltså att verkligen lägga tid på att utveckla sin förmåga att fantisera med kvalitet.
Absolut. Det tog sin tid. Absolut. Ja. Att först och främst kunna göra det överhuvudtaget och sen kunna göra det med kvalitet och sen kunna göra det på egen hand med kvalitet.
Precis. Och det är ju min bild av...
Ja. Varför valde ni en blå slöja?
Ja.
Ligger det något i din personlighet som gör att det blir det? Eller?
Ja, det var någonting som, om jag minns rätt nu, så var det någonting med att det kom till mig. Ja. Hur exakt det kom till mig kommer jag inte ihåg, men Det var min färg och det var min slöja. Någon annan kanske passar med en annan färg och att det är en laserprick man ser eller vad nu det kan vara. Men för mig funkade det med lite diffust slöjmoln som svävade någon halv meter över marken och var blått.
Det vi är inne på är liksom det lite flummiga delen av golf här. Men som jag minns... Men eftersom du tar upp det så... Nej, men som jag minns det också så var det ju en effekt av att vi hade suttit och jobbat med tillståndsträning. Alltså avslappningsövningar, någon form av guidad meditation eller kalla det vad du vill. Och utifrån det så började ju du fantisera och du fick frågor. Alltså vad ser du? Och försöka koppla det till starka positiva känslor som finns i dig. Och sen så byggs liksom filmen eller bilden upp inifrån. Mm. Och det är det jag menar när jag pratar om en kvalitativ fantasi. Det räcker liksom inte att tänka att nu slår jag en rakt drive, pang, åh vad skönt det var. Utan det behöver liksom gå djupare än så då.
Ja.
Och då kan faktiskt sådana fantiserade minnen helt klart konkurrera med verkliga upplevelser.
Och sen är det väl så, du får rätta mig om jag fel här, men det som lagras i hjärnan som minne, erfarenhet, det är väl kopplat till vilket tryck man kan få i känslan till upplevelsen.
Absolut.
Och det är väl också en del av mental basträning att när man gör ett dåligt slag, om man slår allt på det sjunde hålet, att man inte tar till sig det, man bryr sig inte, man får ingen känslomässig koppling till det, man skakar av sig det och skiter i att den gick out, det var inte så jävla noga. Men istället då, när man klarar av att mentalt fantisera om ett slag istället som är mitt i fairway och kan göra det med eftertryck, då är det ännu bättre. Väl.
Ja, absolut, där har du nycklarna till att utveckla den mentala delen av spelet, som du säger, och att plocka på sig liksom de positiva sakerna och klara av att hålla dem lagom mycket, och de saker som man kan uppleva som negativa att inte gå och spara på dem. Och det kräver träning, för vi är ju grundprogrammerade att spara på misstag. Det vet ju de flesta, att de har gjort något riktigt dåligt, något som var pinsamt, då tänker man ju på det 500 gånger innan man går och lägger sig på kvällen. Och då har du varit med om det 501 gånger.
Men en som är riktigt bra på det här då,
ja,
han eller hon kan då alltså fantisera om det så att de nästan själva tror det på riktigt. Tror att det har hänt. Liksom det blir nästan lika starkt som en verklig upplevelse.
Jag tror inte... Alltså du har ju en rätt smart del av hjärnan som vet vad du håller på med. Och kanske inte går på den lätta och tror på det på det sättet. Men det som är grejen är att alltså hjärnan funkar ju så och kroppen funkar ju så att man vänjer sig ju vid vissa upplevelser och tillstånd så att de känns lätta och tillgängliga.
Ja.
Så att det är snarare det. Så att det är lättare att komma åt den känslan. Det är lättare att komma åt upplevelsen. Inte för att du tror att det har hänt på riktigt, men du har haft den känslan i kroppen tillräckligt mycket och den är kopplad till den här situationen. Så då är det ganska lätt att gå in i det tillståndet när du ska utföra det på riktigt.
Mm. Ja, det är sannolikt att den kommer upp då till de här kanske.
Ja, men det kan ju vara så. Men återigen då, det kräver mer än att man tänker på det två gånger. Jag skulle nog säga att vill man bli riktigt skicklig på det här, och det är kanske något man bestämmer sig för om man lever på sin sport, då skulle jag säga att kompletterande tillståndsträning. Och då kan det vara att man till exempel gillar yoga eller meditation eller vad man än känner för att experimentera med. Men saker som stöttar den här typen av processer, det hjälper ju. Mm.
Vad är det som gör att man tycker det är så viktigt då? Alltså jag tänker på en man i 50-årsåldern som har något jobb där mycket fokus ligger på familj och andra hobbies och grejer som är viktiga i livet, och så kommer de ut till golfbanan en juni eftermiddag och kommer ut på första tin. Och så helt plötsligt är det världens viktigaste sak att träffa fairway.
Ja.
Jag tycker det är lite intressant ändå, för åker man och spelar bowling eller man åker och spelar någon annan liknande rekreationssport, man bryr sig inte lika mycket om man kastar ner första klot i rännan. Men missa fairway på ettan i golf, det är viktigt det.
ja.
Generellt.
Ja. Du undrar varför är det så eller?
Ja, är det så? Är det bara jag som tänker så? Men min bild är att det är så åt många.
Jag vet faktiskt inte. Jag har inget svar på det. Men det känns ju som att golf verkligen är en sån grej som ger liksom en tävlingsmöjlighet till alla.
Ja.
Ja.
Man kan tävla mot varandra med hjälp av handikappsystem. Du får den här förbaskade skåren när du har kommit in i mål. Liksom. Och du vet vad din lägsta skår är. Du vet vad den längsta driven är. Alltså man har koll på de där grejerna. Och det är rätt att det smyger sig på den här. Att man vill slå sitt eget rekord. Eller,
ja, du vet ju vad du behärskar själv. Och du tävlar ju egentligen alltid bara mot dig själv.
Ja.
På ett sätt.
Ja. Och det gör ju golfen helt fantastisk och komplex och rolig. Och det är därför de här bitarna som vi pratar om nu faktiskt är jäkligt viktiga i den sporten också.
Ja.
Du, har du kikat något på skidskytte nu i dagarna?
Inte alls. Jättelite.
Jaha.
Faktiskt. Det har varit fullt upp med andra jobbgrejer. Så jag har inte riktigt kunnat relaxa och kolla på det.
Det var
synd. Är det någon som har gitt?
Ja, men vi har fått två ganska intressanta mentala delar de sista två tävlingarna tycker jag. Först Mona Brorsson som kollapsade på sista skjutningen i ledning. Och sen dagen efter så vinner Hanna Öberg guld och står pall för allting.
Ja.
På ett sätt. Och det ska sägas att Mona då också i den tävlingen stod pall. Och gör en bra tävling hon också. Dagen efter hon har kollapsat. Men jag var lite inne på liksom mentala bitar. För det är ju verkligen en sport som utmanar mentala delen, tänker jag.
Ja, absolut.
För jag var lite, jag var först fascinerad av att Mona kunde komma tillbaka så stark efter en så brutal kollaps. Men det vet du inte då?
Nej, jag vet inte så mycket om just det. Men jag håller ju med om att det finns ju väldigt tydliga likheter i att prestera i skidskytte.
Ja.
Och skytte är också en sån, om man säger gipspotential i. Därför att du har det här liksom momentet som på något sätt byggs upp. Och sen så ska du göra ett perfekt skott. Då, liksom. Så det är klart att alla ingredienserna finns ju där för att kollapsa.
Ja, verkligen.
Mm.
Såg ni vad Hanna Öberg tänkte när hon var i ledningen och kom det sista skyttet i förrgården när det var? När hon tog guld.
Om vi såg vad hon tänkte?
Ja, det skrevs ju om det efteråt. Tänkte mer det. Hon sa ju inte så mycket när hon sköt. Men efteråt kom det fram och hon berättade vad hon hade tänkt. Nej. Hon kom det sista skjutet.
Nej, jag har inte som sagt förut alls.
Nej, hon tänkte ju att vad gött, nu ska jag visa varför jag vann OS-guld.
Mm.
Ja, en positiv tanke.
Då kan man ju undra vad skillnaden var mellan Monas eventuella tankar inför sista skjutet kontra Öbergs.
Ja,
ja.
För Mona tänkte ju utifrån vad hon själv sa mer på hur hon skulle tackla uppgiften när det var klart. Alltså hur ska jag hantera det här när jag kommer i mål?
Innan hennes kollaps alltså?
Ja, innan kollapsen. Ja. Hur ska jag tackla det här när jag kommer i mål?
Mm. Ja, den är ju inte bra.
Nej.
och den kan ju säkert golfare känna igen sig i också. När man börjar liksom försöka räkna på vilken skål det kommer att bli. När man har gjort några birdies.
Ja, precis.
Det är ju liksom en dödssynd eller att säga. För då sticker ju skallen iväg. Och i min värld så är det som är faktorn. Den här andra varianten på gips då, den som inte är muskulär. Utan som kanske är mer kopplad till press och sådana saker. Fel del av hjärnan blir inkopplad. Den delen av hjärnan som försöker att tänka ut saker, kontrollera saker, räkna ut vad skåren blir. kalkylera med risker, etc, etc. Den hjälper ju inte till att spela bra golf.
Nej, men den är jag bra på.
Den... Du är skitbra på den,
va? Ja.
Ja.
Men det är klart, det är träning som krävs det också. Men om inte man har tränat och kanske inte känner att nej, men jag vill inte göra det heller, jag har ju bara 18 i handikapp och nöjd med det, och så kommer såna här tankar.
Ja.
Gör jag bara 2 poängar in nu, då får jag ju 45 poäng här.
Ja.
Och, har du något tips till dem? Finns det något att göra eller är det bara det är kört?
Ja, nej, det är väldigt enkelt råd. Sluta tänk så.
Ja.
Ja. Ja. Nej, men det är klart att det är rättare sagt än gjort. Men för en medelgolfare, då ligger ju liksom den största utvecklingen i att träna rätt. Och ja, träna tillräckligt. Mm. Träna på rätt saker. Det gissar jag att du kan skriva under på, Christian, som träna golfare också.
Ja.
Inte bara stå och alltså, drives på ranchen, utan träna på alla delar av spelet. Liksom. Att det är där den stora utvecklingen ligger. Sen när man har skillsen på plats, så att man kan göra dem på träningsfältet, då handlar det om att få till det även ute på tävlingsfältet. Och att då inte börja koppla på en massa andra tankeprocesser och börja räkna ut vad skålen ska bli och vad man ska köpa när man har vunnit, eller vad det nu är. Utan fortfarande, ja, som klyschan säger, ett slag i taget. Inte hålla på och grubbla för mycket mellan slagen, utan pyssla med andra saker. Prata med den man spelar med, väder och vind, och sen så koncentrera sig på slaget när det är dags. Utföra uppgiften, släppa det. Alltså, det är ju det man behöver träna på när man väl har skillsen.
Ja, men jag upplevde det som att det var väldigt skönt att göra någonting annat, som du säger. Alltså, kommer sådana tankar, det kommer ju hända även när man är Tiger Woods, att sådana tankar kommer på något plan, tror jag.
Absolut.
Men det som jag tyckte var positivt då, det var att man hade någonting annat, att man var beredd på att ja, om jag spelar bra det här varvet, då kommer säkert sådana här tankar komma. Det är inte omöjligt att det gör det. Men om de kommer eller när de kommer, då ska jag tänka på de här två sakerna istället. Så hade man med sig redan ut i bagaget två punkter, två saker att tänka på. Ja, redan från start helst då, men om det verkligen körde ihop sig med andra tankar så... Ja, men jag har ju mina två saker här, de ska jag tänka på istället hela varvet.
Mm. Lättare sagt än gjort, men det är en strategi. Det är en strategi. Jag hörde... om, jag vet inte om det är sant, men det kanske är sant, Annika Sörenstam, när hon vann US Open första gången, har hon vunnit den flera gånger, ja, det var i alla fall sant. När hon tydligen hade panik inför sista rundan och liksom fick ett stresspåslag och kände att det här kommer inte funka, och då var hennes strategi som hon kom fram till att mellan varje slag så ska tänka fairway när jag trampar ner med vänsterfoten och green när jag trampar ner med högerfoten. Så hon var helt monoton. Så här, fairway green, fairway green, fairway green. Det var det enda hon tänkte på mellan slagen. För att liksom mota bort de här paniktankarna av att det kommer gå åt helvete eller jag kommer inte klara det här. Liksom. Fairway green, fairway green. Varannat steg. Och sen så slog hon sina golfslag. Och det gick bra.
Har du själv haft gips någon gång?
Om jag har haft?
Ja.
Nej, inte på det sättet. Men, jag har ju liksom inte varit tillräckligt bra. Skillsmässigt.
Det kan komma alltså.
Ja, det kan komma. Ja. Nej, men absolut upplevt. Om jag tänker tillbaka långt bak i tiden liksom, när jag ändå spelade några golftävlingar och sådär. Så mer åt den här Garcia, Robert Karlsson-känslan, den har jag nog haft faktiskt när man ska vara, tänker efter. När man stått och trampat på tee liksom i alldeles för länge. Och liksom inte hitta läget riktigt. Och det är ju inte kul att spela golf så.
Nej.
Man blir ju helt slut. Man är ju sliten så in i Norden efter några hår bara. Man går runt liksom och kämpar.
Ja, nej, det är ju ingen större idé. Det är bättre att det går åt helvete och så har man haft det gott under tiden i alla fall.
Exakt.
Eller som du brukar säga, vad är det bästa med det?
Ja, precis.
Är det också något du har lärt av Garpa?
Jag tror inte det.
I värsta scenariot.
Ja, det kan vi ta också, men du kan Sandén fullföljde in där.
Ja, men Nilsson är en mästare på att köra one-liners när det går dåligt för någon. Eller när man har gjort något dåligt och är lite förbannad. Ja. Då säger han ofta, men vad är det bästa med det då? Ja, att det redan har hänt.
Tack, det var precis det jag behövde.
Ja, då känns det mycket bättre sen.
Ja, det gör det. Det är mycket lättare sen.
Ja, okej. Ja, det har jag med.
Så är det med. Ja, men värsta scenariot. Det kan du ta lite om, Garpe.
Ja, ja jag hörde ju fel där. Det var det bästa med det. Men värsta scenariot är ju... Ja. Ja, men det är ju också ett sätt att hantera stress. Men säg du. Det är din erfarenhet. Även om jag sparade dig.
Ja, precis. Ja, men, jag använder ju det mycket. Och ja, vad kunde det vara? Det kunde ju vara om jag blev stressad över en uppgift. Kanske om jag skulle ut i en ledarboll dagen därpå och kände att det var lite extra påslag på grund av det.
Du sa det ju ibland fantisera. På 10 också faktiskt, på vissa hål.
Ja, det kunde jag också använda när det dök upp tankar som att men här kan jag ju slå en hook ner i vattnet. Ja. Eller tänk om man går ut i ledarboll imorgon och gör 80 slag, det vore ju pinsamt det. Fy fan vad pinsamt det vore. Och så blir man lite rädd om det när sådana tankar kommer. Men jag tyckte ju liksom att... Eller då jobbade vi med vad det värsta som kunde hända var. Om jag gick ut en ledarboll och så gjorde jag 97 slag. Ja, vad hände då då? Ja, jag kommer ju inte leda längre. Jag kommer förmodligen ligga nästan sist i plötsligt. Eller jag ligger nog sist. Ja, vad händer då då? Nej, det blir inte så mycket inspelade pengar den veckan. Och så mycket på rankingen klättrar jag inte heller. Jag kanske tappar på rankingen till och med. Ja, vad händer då då? Nej, och så bollar man vidare det där i all oändlighet tills man kom fram till att ja, men det är ju inte så farligt i alla fall det som kan vara det värsta som kan hända. Jag kan ändå acceptera och tycka att det absolut sämsta och värsta som kan hända är helt okej. Okay. Och när jag kom fram till det liksom att går allt åt helvete så mycket det kan gå så är det ändå helt okej. Okay. Så var det inte lika farligt längre.
Precis.
Det var min bild av det.
Ja, ja men precis. För just det här rädslan är ju inte bra. Den har ju en tendens att påverka prestationen jäkligt mycket. Att man liksom är alltså rädd att det ska gå åt pipan. Och så vågar man liksom inte titta på problemet riktigt, utan man försöker undvika det, utan man försöker liksom behärska sig och så går det där och pyr under ytan och då kommer ju alla de där
ja,
blockade slagarna och allt vad det nu kan vara, liksom, för kroppen reagerar ju på det. Istället rensa systemet. Ja, men hur farligt är det då? Och jag upplevde ju ofta att du var ganska snabb där.
Ja, jag trädde
du behövde inte som... ställa 5 frågor på det, utan det var ju, ja, men om du nu slår en out då, vad är problemet med det?
Ja.
Är att folk tittar på det och tycker att du kass eller vad handlar det om? Och då landar ju du väldigt ofta i att nej, det spelar ju fan igen.
Nej. Och det tror jag skulle funka för många när de börjar fundera på varför står jag här och är rädd för att missa färdigt på ettan på en sällskapsrond. Vad är jag rädd för egentligen? Vad händer om jag slår en slice ut i tjockruffen?
Ja.
Och så vidare. Så tror jag, då kommer man kommer ofta fram till att jag är ju inte rädd för något egentligen.
Nej. Nej, men jag tror väldigt många faktiskt lever med en, man ska säga, en omedveten rädsla för att bli bedömd. Alltså vad ska andra tycka när de ser hur kass jag är?
Ja, att det egentligen är det man går och oroar. Är det du som har sagt det där med hur man skulle agera om man var ute och spela själv? Alltså hur,
ja, jag tror att
är det du som har gjort det med hur kroppsspråket... Om man skulle ha för kroppsspråk om man gick och spelade själv och gjorde massa dåliga missar då. Mot när man är och spelar med andra och gör samma dåliga missar. Då kastar man klubbor och slår i backen och
ja, det är skriker fula
ord. Men man skulle nog inte göra det om man var själv där ute.
Nej.
Nej, jag tror inte det. Går du själv på en nioårslinga en kväll, du är helt ensam på golfbanan och så slår du en duff ner i en bunker, då tror jag inte du gör så mycket liksom.
Du vänder dem och kollar så ingen såg. Det är väl
ja, kanske det. Och så märker du att det var ingen som såg, så gör du ingenting. Men skulle du göra det på ett sällskapsvar med tre kompisar eller på en tävling eller någonting, då skulle man förmodligen ja, slå tre gånger ner i torvan med wedgen.
Ja.
Och säga något.
Precis.
Ja, men jag tror det ligger mycket i det. Att man på något sätt vill upprätthålla en bild av att man är bättre än så här. Ja. Men om man bara kan släppa de grejerna och man kan komma så långt med sig själv. Att jag skiter faktiskt i vad andra tycker. Jag gör det för min egen skull. Jag gör det här. Det är min satsning. Jag gör det jag tror på. Och går det pipan, då är det fan ingen annans problem i alla fall. Så man kan lägga bort det.
Nej.
Och jag tror det är jävligt svårt att prestera på den allra högsta nivån. Om man inte klarar av att lägga bort de grejerna.
Det var ett bra slutord.
Jättebra. Då tackar vi.
Ja, det är vi. Tack. Tack för de kloka och dyrbara orden.
Var gratis.
Jag tycker det här ämnet är intressant, ja.
Ja, du har alltid gillat det.
Jag är lite nördig i mental träning och strategier och verktyg att använda på banan och såna grejer.
Ja.
Även kanske för att jag jobbar väldigt mycket med det, men jag tycker även jag är intresserad av det.
Ja, det är du.
Ja. Så det är kul att prata lite om det, tycker jag.
Mm. Ja, men gips är gött att prata om.
Ja, ja, det är det. Förresten, var du med någon gång på St. Andrews?
Ja.
Kommer ihåg där, jag vet inte vilket klubbhus det är, de har ju olika klubbhus där. Men vi käkade ner i ett klubbhus. Och sen på Old Course där. Och sen
ja, bredvid, precis, halvvägs ut.
Ja, exakt, nästan vid nära ranchen där. Ja. Ute på fältet. Och bredvid klubbhuset, kommer du ihåg att det var en puttinggrin där?
Ja.
Hur såg den ut, tyckte du?
Det kommer jag inte så ihåg. Det såg ut som en fairway för mig.
Ja, det gjorde det faktiskt. Och otroligt ondulerad.
Ja.
Det ser ut som det bara är fullt med kullar. Ett berglandskap typ. Med små kullar.
Ja, ligger nog till det, ja.
Det är damernas puttingklubb där. Instiftad 1867. 18 plus 9 hål på kullarna.
Jaha.
Kallas The Himalayas.
Ja, det är klart.
Där har de tydligen väldigt mycket roliga putttävlingar. Speciellt damerna då, kanske.
Ja, just det.
Och det här har Visby GK anammat.
Spännande.
De ska bygga en 1200 kvadratmeter stor puttingbana i närheten av sitt klubbhus. Den ska inte bli riktigt lika kullig som St. Andrews, men den är inspirerad av detta.
Just det.
Och de hoppas på att det blir lite roliga putttävlingar och grejer runt klubbhuset där på den puttingbanan.
Ja.
Tycker jag är en bra idé. Jag tycker det puttas lite för lite. Så att, kan man bygga någon här rolig puttbana eller lite så här äventyrsgolfsaktigt, så tror jag folk börjar putta lite mer spontant. Och det är bra och roligt.
Putttävling överlag borde ju anordnas oftare.
Ja, helt klart.
På riktigt liksom.
Ja. Jag vet att vissa har så här KM i puttning och sådär.
Ja. Det är superkul det.
Så det kan de ju verkligen ha här.
Ska ni starta något sånt på Karlstad GK?
Ingen sån puttbana kanske, men det vore ju kul att anordna puttläger eller stående puttgruppsträningar eller teman inom puttning eller någonting.
Just det.
Som gör att det puttas lite mer. Det ska jag försöka bidra lite mer med, jag har tänkt.
Ja, ja. Det är bra. Du, apropå det, du har ju är dina ungar, eller förlåt, barn,
ja,
med i och golfar, eller?
Ja, inte med i någon grupp så där, men de testar lite golf ibland. Och min son, han har ju grönkort och handikapp och spelar lite.
Just det.
Vad tänker du?
Jag tänker just det. Jag funderar nämligen på om mina barn ska börja.
Ja, tycker jag. Varför inte?
Det tycker du? Ja, nej. Det är just det. Varför inte?
Hittar du något argument emot?
Nej. Nej, men jag tycker Svenska Golfförbundet har ju ett rätt bra upplägg vad gäller barngolf och så.
Ja.
Och jag måste säga, det är ju väldigt, väldigt bra att det är gratis första året. Som de har här i alla fall. Ja. På Nybro GK.
Det är bra. Det är jättebra.
Barn att får komma och testa på och leka på och röja.
Ja.
Gratis ett år.
Och det är nog ganska vanligt att det är så. Eller i alla fall att det kostar väldigt lite.
Ja, men det känns som det är väl något som kanske subventioneras också från Svenska Golfförbundet.
Ja, så kan det vara i vissa fall.
Det kan ha det så. Men ja, oavsett så är det ju, jag tycker det är snyggt och det är roligt.
Mm. Absolut.
Så där tror jag att mina barn ska få gå.
Bra.
I sommar.
Bra. Kan vi ha familjekamp om ett tag?
Vad roligt.
Mm-hmm. Har du varit hos Kvarforten?
Nej, jag har inte varit i Karlstad än. Jag måste ju ta tag i det här.
Det är ju steg ett där jag tar sig till Karlstad först, ja. Det blir lättare.
Ja. Men har du hört min plan nu?
Nej.
Nej. Jag har ju faktiskt mejlat Peter och frågat hur vi skulle gå tillväga.
Ja.
Och han var ju inne på att först bygga en klubba som vi utgick ifrån och kände oss av. Men sen efter lite prat med dig så mojade vi ihop där att jag ska ju ta kanske två klubbor ur min bag.
Ja.
Och det får ju bli min Rescue och min Driver, för det är ju de två jag gillar mest.
Yes.
Kolla mojvärde på dem. Och sen bygga ett sätt utifrån det mojvärdet.
Det är väl en bra tanke.
Det är ju väldigt spännande skulle jag säga.
Var han nöjd med den tanken, Peter?
Ja.
Ja. Skönt. Det var han. Skönt.
Sen kommer vi till det här då med hur många järn ska man ha?
Ja.
Vad ska man ha för uppsättning liksom? Och framförallt hur tight ska dessa järn flyga?
Ja, just det.
Mellan varandra.
Mm.
Och det generella är väl att man har lite för tight in på varandra egentligen.
Ja.
Skulle jag säga. För en medelmåtta. Så jag ska försöka bygga mitt nya järn med lite färre klubbor och lite bredare avstånd mellan dem.
Ja, det tror jag är en bra tanke, för att jag, många som du säger, medelgolfare, det skiljer ju inte så mycket mellan klubborna. Och carryn kan ju nästan vara densamma med två, tre olika järnklubbor. Ja. Nu är det inte som hos dig givetvis, men jag tror det kan räcka med lite färre klubbor för många. Man behöver kanske inte ha helset.
Nej.
Egentligen.
Då, jag börjar med halvset. Jag tycker det var superbra faktiskt. Så här i efterhand. För då lär man sig tidigt att forma slag.
Ja, absolut. Och skapa så att det passar.
Precis. Ja, nej, jag måste ta det här nu.
Men då har du en plan.
Jag har en plan. Och den är spännande.
Om man vill testa detta och inte ha spikat sin plan som du har gjort, då söker Cobra folk som vill vara med i deras One Length Challenge.
Jaha.
10 vanliga golfare i Norden kommer att få låna en komplett utrustning från Cobra under säsongen 2019, där järnen självklart ska vara One Length. Ja. Målet är att se om de sänker sin handicap snabbare än vad snittspelaren gör på det sättet.
Oj, oj, oj. Spännande.
Så Cobra söker golfare som spelar minst 20 runder om året. Ja. Spelare med handicap mellan 10 och 30.
Just det.
Och spelare som vill gömma sitt nuvarande sätt med klubbor och spela bara med Cobra One Length under 2019 istället.
Ja.
Som man då får låna och prova ut hos sin lokala Cobra-handlare.
Det hade ju varit något för mig det.
Ja, varför inte? Då kan du prova en säsong med någonting i alla fall innan du gör en rejäl fitting. Ja. 10 april är det deadline i alla fall. Att göra sin ansökan hos Kobra.
Ja, lycka till med din ansökan, säger vi då.
Jajamän.
Jag tror inte vi ska rabbla på mer nu.
Då avrundar vi, helt enkelt.
Och så får du och de övriga ha en mycket trevlig vistelse i Portugal.
Åh, vad snäll du är. Tack, tack.
Mm. Lite avundsjuk är jag.
Ja, men bara lite. Du har ju en väldigt fin kaffemaskin istället.
Just
har jag sett. Ja. Det går nästan på jämnt ute.
Det gör det. Hur länge dröjer det till nästa nu då?
Ja, när kommer vi tillbaka nu? Vi kommer ju tillbaka innan Masters. Hur som helst.
Ja, just det. Så det blir innan Masters vi gör det i alla fall.
Ja, det måste vi göra. Vi måste ha ett inför Masters-avsnitt.
Så att innan... Veckor.
Ja, cirka 3 veckor, men innan Masters.
Ja, exakt. Just det.
Snyggt.
Tuting.
Tack på dig.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.